Vi ska förenas i bön i Jesu namn. Käre Herre och frälsare, du lärde dina lärjungar att be, ske din vilja. Och du gjorde själv också så i ett semane, när du ville bli befriad från den tunga bördan att bära världens synd. Men du sa, dock ske icke min vilja utan din. Och vi har så många frågor och så många om och så många önskningar där vi skulle önska att det skulle bli enligt vår vilja. Men så får vi ju ändå lita på att din vilja är bäst. Och när vi därför ikväll också får be tillsammans Fader vår, så får vi lämna alla våra önskningar inför dig. Göra det bekant som trycker oss, det som vi har svårt med. Sjukdomar, lidande, nöd, trassligheter i familjer, den onda tiden som påverkar både samhälle och kyrka. Och så får vi be dig om en välsignad kväll där vi får ha ditt ord ibland oss och där vi ber om att den helige ande ska förklara för oss det som vi ska få läsa och ta del av. Tack för att vi får lämna kvällen i dina goda händer. Och så ber vi då vår bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi hade alltså kommit in en bit på tredje bönen förra gången. Och den här boken, Kuskes bok, som vi följer, den har vi avverkat fram till och med sidan 307 till paragraf 349. Men vi ska ta en, som vi ofta har gjort, en tillbakablick så att vi får Martin Luthers ord med oss förutom då själva bönen. Och då börjar vi med att se på sidan 306. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Vad betyder det? Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön. Men vi ber i denna bön att den ska ske också hos oss. Hur sker Guds vilja? Guds vilja sker när han bryter och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävulen, världen och vår syndiga natur, som inte tillåter att vi håller hans namn heligt och att hans rike kommer. Guds vilja sker också när han styrkar och bevarar oss i sitt ord och tron ända till livets slut. Detta är hans goda och nådiga vilja. Vi ska lägga märke till att när Martin Luther försöker sammanfatta, och inte bara försöker utan han gör det väldigt bra, sammanfattar det som finns i den här bönen, så tar han inte upp sådana här frågor som vi kanske skulle ta upp. Att när vi ber om ske din vilja så jämför vi med vad vi ber om och funderar vad får vi och vad får vi inte. Och lite sådär som när man lägger fram en julklappslista, prickar av att det där fick jag, men det där fick jag inte. Och så ber man då, ske din vilja, att jag fick nog väl inte alltid i alla fall vad jag önskar mig. Det handlar inte alls om det. Det handlar inte om våra önskeböner det här. Utan vad det handlar om, så det är djävulens, världens och vårt onda köts motstånd mot Guds ord. Och mot att Guds vilja ska utbredas på jorden. Och det som sker när Guds vilja sker, det är att Guds namn hålls heligt, alltså första bönen, och att Guds rike kommer till oss. Det är därför som Luther säger att Guds vilja tjänar han förhindra, bryta ner och förhindrar alla onda planer som djävulen, världen och vårt onda kött ställer till med för att försöka förhindra att Guds namn ska vara heligt och förhindrar att hans rike kommer. Och så sker det också, säger han, när han styrkar och bevarar oss i sitt ord och tron ända till livets slut. Detta är hans goda och nådiga vilja. Martin Luther säger ingenting här om att hans goda och nådiga vilja är att ni ska få vad ni ber om. Fastän han många gånger, Jesus säger många gånger att när ni ber i mitt namn så ska ni få. Och det här är ju naturligtvis för vår natur en svår prövning att vi inte får alltid vad vi ber om. Men Martin Luther betonar detta med Guds helighet, alltså Guds namns helighet och att hans rike kommer. Och det sker genom att vi bevaras i tron, i sitt ord och tron, ända till livets slut. Och naturligtvis det också som vi har gått igenom för, försöker verka för att Guds rike ska komma också till våra medmänniskor. Så långt det är möjligt. Och nu kommer vi alltså in på de här tre fördärvsmakterna som vill bryta sönder Guds rike. Som vill hindra Guds vilja att ske. Så vi ser vad det är som Gud vill att vi ska be. Både be mot och be för. Och det är då första frågan på sidan 350. Det är paragraf 350. Hur försöker djävulen, världen och vår syndiga natur, alltså köttet, ständigt hindra att Guds vilja sker på jorden? Här har vi nu de här tre fördärvsmakterna. Och vi tar dem en och en, eller läser bibelord som svarar på den här frågan. En sak i taget. Och det första, det är djävulen. Och då är det naturligt att gå tillbaka till syndafallsberättelsen i första Mosebok 3. Där vi ser vad han har för taktik. Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Och så svarar kvinnan, vi får äta av frukten från trädet, men det är ett träd som vi inte får äta av. Nämligen trädet som står mitt i lustgården. Om det har Gud sagt, ät inte av det, rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Djävulen förvränger Guds ord. Den här översättningen här är möjlig, som det står i en fotnot, att ha både, ni får inte äta av alla träd, eller ni får inte äta av något träd. Och i 1917 så stod det, skulle Gud ha sagt, ni får inte äta av något träd i lustgården. Alltså då låter det riktigt, riktigt förvrängt. Alltså, ni får inte äta av ett enda träd. Men den läsart som är mera trolig är alltså att djävulen verkligen frågar, får ni inte äta av alla träd? Och djävulen liksom inleder då kvinnan i det här frestelsen med att liksom försiktigt fråga. Och så säger ormen då någonting som är direkt lögn. Ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud. Och Gud vill ju förstås inte att ni ska bli som honom. Vill han ha någon konkurrent? Alltså djävulen förvränger det så att han tar in självhävdelsen hos Gud. Eller låtsas som om Gud skulle ha självhävdelse och vilja stå högre. Och så börjar kvinnan titta på det här trädet. Och så märker att det var ett fint träd och det var lockande. Och så blir hon då förledd till synd. Och så ger hon åt sin man. Det var det första som djävulen börjar med var, har Gud verkligen sagt? Och det är den frågan, eller i den gamla som var nästan ännu mera dramatisk. Skulle Gud ha sagt? Må det? Är det nu verkligen så? Och det är ju den här frågan som är så typisk för vår tid också. Att man ifrågasätter. Och det gör man väldigt skickligt i vår tid. Så att man säger att Ja, det måste ju tolkas det där som står. Alla tolkar Bibeln och vi tolkar den på olika sätt. Och ni tolkar den på ert sätt och vi tolkar den på vårt sätt. Och så tolkar man bort en del ord i Bibeln som inte man vill ta vara på. Genom att säga att jo, men man kan tolka det där på ett annat sätt. Så till sist blir det sanning. Så som det blev för kvinnan. Det var djävulen som förförde Adam och Eva. Och så har vi andra Korintierbrevet 11. Där det talas om hur han förskapar sig. Denna hemska andemakt. Första Korintierbrevet 11, vers 3. Jag är rädd. Andra Korintierbrevet. Jag sa första här fel, förlåt. Andra Korintierbrevet 11. Vers 3. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Vi ska också notera det som står längre fram i kapitlet. I vers 14, eller från 13, säger han: sådana som det är de här hans motståndare som förvränger evangeliet. De är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som kristna apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt orättfärdighet. Nej, förlåt, de uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Det där har jag läst fel för. Så frestande att man tar orättfärdighet i samband med de här falska änglarna. Men de kommer som om de skulle vara tjänare åt rättfärdighet. Ja, Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Och hur ska man då veta att det är något galet? För det verkar så bra. Det här är hans sätt att försöka stå emot Guds vilja. Så har vi andra Korintierbrevet 4. Andra Korintierbrevet 4. Och vers 4 där. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Här har vi igen förblindelsen, att han täcker för ögonen så att de inte ska se det som är sant, så att de inte ska se evangeliet. Då blir det dolt för dem, som det står i vers 3. Ljuset från evangeliet om Kristi härlighet blir fördunklat. Det här är alltså att när det sker, när Guds ord gör som intet, när kraften tas bort genom att man förnekar Guds ord. Och hur hanteras han då i första Johannesbrevet 3? Eller utmålas? Första Johannesbrevet 3, vers 8. Den som gör synd av djävulen, till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som gör synd är av djävulen. I det här sammanhanget så behöver jag också påpeka det som vi alltid behöver ha klart för oss som en tolkningsnyckel till de här orden i Johannes breven. Eller första brevet i synnerhet. När det talas om att göra synd. Och att en kristen inte kan synda. Det står ju i vers 9. Den som är född av Gud gör inte synd. Och Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Samtidigt säger Johannes: om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva. Och sanningen är inte i oss. Så det är alldeles klart att det handlar inte om en syndfrihetslära. Där Johannes menar att de som är kristna är utan synd. Utan det här handlar om att metodiskt göra synd. Det här var vi inne på då när vi talade om synden och lagen. Och det här sa den här gamla bilden att det är skillnad på att göra synd som ett hantverk eller att ha synd som tandverk. Som är en väldigt bra påminnelse. Tandverken så slipper man inte så där alldeles enkelt. Man får dras med den tills man får bota den onda tanden. Men ett hantverk kan man lämna ifrån sig. Man kan låta bli att göra det som är ont. Om man gör synd som ett hantverk så betyder det att man gör synd. Metodiskt planenligt. Men det gör vi inte. För att den som gör synd är av djävulen. Jesus sa ju också, ni har djävulen till er far, sa han åt judarna. Vilket ledde till bara större fiendskap från dem. Och så har vi ännu ett ställe som illustrerar det här med djävulens försök. Första Petrusbrevet 5, vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Det här är ett bekant ord, men det är ju oerhört dramatiskt. Ett rytande lejon i huset. Det är inte något roligt det inte. Det är inte något roligt ens att ha ett rytande lejon i trädgården. Det ska nog helst vara någonstans långt borta eller bakom galler. Bakom ett stadigt galler. Men när vi har ett rytande lejon i huset och nära och på oss som kommer och ansätter oss så är det farligt. Och precis så farligt är det. För han är så farlig, djävulen. Så det som sammanfattas här är då att djävulen försöker hindra att Guds vilja sker genom att vända människor bort från Guds ord så att de lever i otro och synd. På det sättet försöker han hindra att Guds vilja sker. Genom att vända människor bort från Guds ord. Så att de lever i otro och synd. Och så har vi då världen, den andra biten av den. Och där har vi första hänvisningen från samma första Johannesbrev som vi var inne på redan. För där talar Johannes mycket om världen, att älska världen. Första Johannesbrevets andra kapitel, verserna 15 och 16. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Det som är i världen, det är ju då det som gör motstånd mot Gud. Vi kan ju också påminna oss Jesu liknelse om de fyra slagen av sädesåker. Där en del av det som såddes föll bland tistlarna. Och så förklarar Jesus det och sa att det här handlar om att denna tidens omsorger så ockuperar oss, tar hand om oss så att det förkväver ordet. Fastän ordet sås och vi hör det. Så om den här världens alla möjliga saker i världen tar överhand med oss så kväver det. Vi återkommer till det där. För att det står i Lukas 8 faktiskt det där stället. Jag glömde där, det fanns med här. Lukas 8, vers 14. Kan ju läsa det också. Det som föll bland tistlar, de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Bekymmer, det kan också förkväva Guds ord. Genom att inte ta vara på Jesu löften gör er inte ett bekymmer. Vi ska få kasta alla våra bekymmer på honom. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Det här är Jesu löfte. Ni ska få det. Och därför så kan djävulen och världen använda det här bekymret för hur vi ska klara oss, hur vi ska överleva, hur vi ska få samla skatter på jorden. På ett sådant sätt att det kväver Guds ord. Och rikedom naturligtvis, det är då liksom motsatsen. Att man går så upp i att njuta av denna världens goda. Så att man tappar bort det som hör Guds rike till. Njutningslyssnad finns ju med där också naturligtvis. Både rikedom och njutningslyssnad är farliga fiender. Och så har vi lite längre fram i Lukas evangeliet, Lukas 22. Det är från passionsbetraktelserna. Lukas 22. Där Petrus förnekar Jesus. Och i den berättelsen så står det ju då att det först var en tjänsteflicka, Lukas 22 från 54. Det är först en tjänsteflicka som betraktade honom noga och som sa, den här mannen var med honom. Och Petrus blev rädd. Han nekade, nej kvinna, jag känner honom inte. Han var ju naturligtvis rädd för att han skulle drabbas av samma som Jesus. Tas till fånga. Och så säger en man samma sak, du är också en av dem. Petrus svarade, människa, det är jag inte. Och så gick en timme. Och så var det en som bestämt för säkra. Visst var den där mannen med honom. Han är ju Galilé. Och Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du menar. Och så gult uppen. Och Jesus vände sig och såg på Petrus. Med sorg. Men han hade ju sagt det i förväg. Och där får vi en bra beskrivning av en drivkraft. Som väldigt ofta är den som leder människor till avfall från Guds ord. Människofruktan. Att man är rädd att genom att bekänna, genom att säga någonting som kan väcka uppseende. Eller kan stöta bort våra vänner från oss. Så då låter vi bli. Det är en mycket farlig frestelse. Och så har vi ännu första Korintierbrevet 33. Förlåt, 15. 33. Första kor 15. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Ja, det är också så sant, så sant. Det här kan ske genom att man gifter sig till världsligt sällskap så att man tappar bort kontakterna. Eller så att man börjar umgås mer och mer med vänner som inte har sitt liv där ovan. Och som därmed får en att glömma Guds ord och kanske direkt konkurrerar med Guds ords förkunnelse och gemenskap. Sammanfattningen av det här. Denna världens människor och ting försöker hindra att Guds vilja sker genom att få oss att bli likgiltiga för glömma eller förneka Jesus. Tre saker. Likgiltigheten, det är att man kommer bort och glömmer. Det hör ihop väldigt mycket. Förnekelsen. Att direkt säga att jag har inte något med det där att göra. Det var den andra fienden som hotar. Att Gud, som försöker arbeta emot att Guds vilja ska ske. Och så har vi då några tre bibelord blir det. Som talar om det sista. Och det första är mycket korta ord från Romarbrevet 8. Vers 7. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Lite tidigare står det, köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det är så att det här gäller alltså köttet. den opånyttfödda människan, som ingen av oss blir kvitt innan den läggs i graven. Det handlar inte om den nya människan som är skapad till likhet med Gud och som lever ett liv i önskan om att Guds vilja ska ske. Men den gamla människan, den onda naturen, det är köttets sinne och den är fiende till Gud. Den är alltså inte neutral ens, den gamla människan, utan den motarbetar Gud. Det är alltså oerhört allvarsamt att fienden som vi strider mot har en bundsförvant, en allierad i oss själva. Då kommer vi allra närmast. Och i Romarbrevet 7 ser vi hur Paulus kämpar mot den här fienden. Romarbrevet 7 från 19. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och sen säger han i vers 25. Ja, vers 24 utbrister han: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och svarar: Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och säger sen: alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Mig själv, mitt sinne. Han identifierar inte sig med den gamla människan. Även om den gamla naturen finns i honom, så är det ändå som om han inte skulle vilja erkänna: det där är jag. Ändå så, här i 7 kapitlet finns det hela tiden en växelverkan mellan detta jag, det gamla jaget, och det nya jaget. Och han talar om båda som jag. Men han vill inte som ändå tillstå att det där är han. Det jag själv tjänar Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Det finns ändå detta onda i mig. Och i Galaterbrevet så har vi mera av den här kampen mot köttet. Galaterbrevets 5 kapitel. Galaterbrevet 5, från vers 17 började. Ty köttet söker det som är mot anden, och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Och så räknas köttets gärningar upp från 19 versen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag tog dem i grupper på 3 här. Så märker ni det. 3 plus 3 plus 3 plus 1. Annat sådant. Paulus brukar ofta använda de här symboliska talen för att beskriva det han framställer. Här tar han 10 saker. Det är en fullhet som han inneslutar liksom de här gärningarna i dessa beskrivningar. Och i annat sådant ryms ju allt vad som är kvar. Och det kunde vi ju då analysera mera förstås, men det är inte det som är syftet för den här dagen. Vi konstaterar i alla fall det att det som köttet sysslar med, det är väldigt mycket annat än det som vi kanske kallar uppenbara synder. Det som vi tycker många gånger att vi är väldigt bra befriade från. Vi sysslar inte med att mörda människor. Och inte heller planerar vi bankrån. Eller att överhuvudtaget stjäla. Och vi är så pass hedervärda samhällsmedborgare så tar vi, råkar det gå någonting förbi i kassan och vi inte betalar det, så går vi tillbaka och betalar det. För vi vill inte knycka från butiken. Det här lär oss Guds bud att vi ska göra. Det här är rätt. Vi ska inte ta ifrån vår nästa hans ägodelar. Eller göra någonting annat som är så här påfallande syndigt. Men så läser vi om kiv, avund, fiendskap, gräl, splittringar, vredesutbrott och illvilja. Så såna saker som vi nog minsann vet att vi någon gång har drabbats av, kanske till och med ofta. För vem är det människan som inte har känt avund? Till exempel. Och Paulus säger om allt det här: de som lever så ska inte ärva Guds rike. De som lever så. Här har vi igen det samma som hos Johannes. De som lever och utövar det här målmedvetet. Men vi vet lika väl att Paulus samtidigt lär att vår förtjänst inför Gud grundar sig inte på att vi har lagt av med det där och lyckats bli kvitt allt det där. Det är inte på det vår salighet grundar sig, utan det är på Jesus. För han har gjort sig fri från allt det där. Han har levt utan synd. Och han gav oss sin rättfärdighet och tog på sig vår synd. Just det vi hade brutit. Men det här står kvar, att dessa saker hotar vårt liv med Gud. De hotar att ta Guds ord ifrån oss. De förorsakar att Guds vilja inte sker. Och därför vill vi arbeta emot det här. Därför vill vi inte leva i sådant. Utan ber Gud om hjälp för varje dag att bli kvitt, samtidigt som vi ber om förlåtelse för det vi bryter. Så sammanfattningen av det här blir: den syndiga naturen, alltså köttet, som finns i alla människor, försöker hindra att Guds vilja sker genom att främja hat mot Guds ord och lust till synden. Den syndiga naturen försöker främja hat mot Guds ord och lust till synden. För den är fiende till Gud. Den som är fiende till Gud hatar Gud. Den vill också väcka hat i oss mot det som Gud vill ge oss, framförallt Guds ord. Nu var det tre sammanfattande saker som vi hade att säga. Hur djävulen, världen och vår syndiga natur försöker hindra att Guds vilja sker. Jo, djävulen försöker vända människor bort från Guds ord så att de lever i otro och synd. Denna världens människor och ting försöker hindra att Guds vilja sker genom att få oss att bli likgiltiga för, glömma eller förneka Jesus. Och den syndiga naturen försöker främja hat mot Guds ord och lust till synden. Och då frågar vi sen: hur kan Guds vilja ske bland oss? Vi får då liksom den positiva sidan. Här har vi nu läst om hur djävulen, världen och vårt eget kött försöker hindra. Och naturligtvis så kommer vi nu här att på motsvarande sätt, inte med de här tre sakerna utan på två sätt, ser vi hur Gud verkar för att förhindra det här. Och i den första så tar vi då hur Gud förhindrar de här tre fiendernas planer. Första Johannesbrevet kapitel 3. Första Johannesbrevet. Och här har vi då samma sammanhang där det talades om att en kristen inte kan synda. I vers 8: Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det är fortsättning på det vi läste förut här. Den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat från begynnelsen. Då kommer Johannes och säger: Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Psalm 17, en bön. Psalm 17, vers 14. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Denna världens människor, de har sin del i detta livet. David klagar många gånger över att hur är det så att det går så bra för de ogudaktiga? Varför har de orättfärdiga framgång? Du fyller deras buk med dina gåvor. Det tycks allt gå så bra för dem. De blir rika. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Och så ber David, rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från de här. Det är kanske lite oväntat. Istället skulle han kanske be om att få bli vän med dem. Och få njuta av deras goda gåvor, deras rikedom. Nej, rädda mig från människorna. För det är farliga. För deras njutningslystnad, deras rikedom hotar mig. Genom att jag förs bort från Gud. En barnslig tillit till honom när jag är svag, då han är stark. Och så tar vi Johannes 16, 33. Nu är Johannes evangeliet. Johannes 16. Vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Igen en gång talas det om hur Jesus övervinner världen. Nu har första som vi läste, det var att Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och så ber David att han ska rädda oss, att Gud ska rädda oss från världen. Och Jesus säger, jag har övervunnit världen. Och nu har vi en punkt till här, och det var vårt onda kött. Hur ska vi bli befriade från det? Romarbrevet 6. Vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. För att syndens kropp ska berövas sin makt. Den har inte längre makt över mig. Jag är korsfäst med Kristus. Så denna syndakropp som jag kämpar mot, som kommer med så mycket anfäktelser, som försöker visa mig att jag borde vara avundsjuk på min granne för att han är så rik och det går så bra för honom. Så att, och att jag ska känna begärelser till dem som jag inte har rätt att känna begärelser till. Och som gör att jag blir ovän med mina medmänniskor. Det här, det är köttets gärningar som Jesus har övervunnit. Och nu kommer han in i vårt liv för att göra slut på det. Så att vi inte ska leva under dessa lustar. Så att vi inte ska leva under slaveriet, under djävulen. Och hans anhang, hans makt. Det här, det ber vi om när vi ber ske din vilja. Guds vilja kan ske bland oss endast när Gud bryter och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävulen, världen och vår syndiga natur. Det som Martin Luther hade skrivit så fint i sin förklaring. Hur sker Guds vilja? Gud bryter och förhindrar alla onda planer och avsikter från alla dessa tre fördärvsmakter. Djävulen, världen och vår syndiga natur. Och så har vi det positiva. Det här var nu det negativa som det ju ofta kommer här när Martin Luther tar fram förklaringarna. Dels är det vad Gud arbetar emot. Och dels är det vad han konstruerar, vad han åstadkommer. Jakob 4, vers 7. Det här är förmaningarna alltså, de positiva evangeliska förmaningarna. Jakobs brev, fjärde kapitlet. Tänkte jag igen hoppa över kapitel 4, vers 7. Underordna är därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Det här, det innebär att vi ställer oss under Guds befäl i kriget. Alltså att vi inte försöker strida på egen hand och tro att vi själva klarar oss. Utan att vi tar på oss Guds vapenrustning och lyssnar på hans kommando. Underordna oss Gud. Då med hans, på hans sida, i hans armé, så ska vi stå emot djävulen. Då flyr djävulen bort. Första Petrusbrevet, det var just det där vi läste om rytande lejon. Vi kan bara ta det kort. Han söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Gör motstånd. Alltså, det betyder att Gud förväntar sig en aktiv insats av oss. Och inte bara att sucka och beskärma oss över att det är så eländigt. Och sen flyta med i samma massa. Och göra som alla andra. Utan stå djävulen emot. Andra Petrusbrevet 2. Vers 20. Ty när de har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. De har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus och undkommit världens smitta. Här igen låter det lite som om kristna ska vara befriade från köttet och från det här onda i världen. Nej, men den smitta som har makt har vi undkommit. Alltså den smitta som vi har runt om oss och i vårt kött, den finns, den är verklig. Men makten har den inte längre. Därför att vi står under Guds befäl. Och så har vi Galaterbrevet 6, vers 14. Galaterbrevet 6. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det är många gånger som Paulus tar de här orden i sin mun, att han säger att jag vill inte berömma mig av någonting annat än av vår Herre Jesu Kristi kors. Då ska vi komma ihåg, på den här tiden var korset den mest avskydda tortyrmetoden, korsfästelse. Cicero, som var den här stora vältalaren, romerska senatorn, han lär ha sagt att en romersk medborgare får inte ta på ett kors. Han får inte beröra, han får inte ens se på ett kors. Han ska inte ens höra ordet kors. Det är så avskyvärt. Och naturligtvis ännu mindre att en romersk medborgare skulle kunna bli korsfäst. Det var fullständigt otänkbart. Det var en anstöt. Den mesta anstöten av allt. Och mitt i det säger Paulus, just av det här vill han berömma sig. Alltså det som är den stora skammen, den stora anstöten, det vill han berömma sig av. Jag kan ju inte låta bli här att anknyta till det som man idag, det har vi pratat om förr nu också, det som idag är den stora berömmelsen, pride, engelska ordet pride, som är det ord som de här HBT-förespråkarna använder om sin rörelse, pride-festivaler och så vidare. Homorörelsen, gay-rörelsen. De har sin beröm i sitt liv, att de lever ut sina lustar. Och säger att det är viktigast med kärleken. Och Paulus använder just det här med berömmelsen i Romarbrevet 1. När han tar avstånd från den sortens levande och säger att de har gjort det som en skam hade gjort i sin berömmelse. De har förkastat Guds ära. Och Paulus betonar alltså här att han vill berömma sig av Jesu Kristi kors. Och naturligtvis så vill han då inte göra sådant som är mot Guds vilja. Utan det är just därför att han är korsfäst med Kristus. Så därför är världen korsfäst för honom. Så att den liksom är fastnaglad vid korset. Samma sak som han säger om sitt eget kött i Galaterbrevet 6. Att hans förlåt, 5. Det här var 6. I Galaterbrevet 5, vers 24. De som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det spikas på korset så att den ska dö tillsammans med Kristus. Och så uppstår vi på ett, till ett nytt liv. Första Petrusbrevet 5. Första Petrusbrevet 5. Vers 10. Allnåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och stad och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Det här är det som kan styrka, stödja och befästa oss. Också upprätta. Det är Gud. Allnåds Gud som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus. Vi får alltså vända oss till honom, och det är just det som han också avser då han säger att vi ska underordna oss Gud. Eller Petrus som sa det. Och det här är en... Det var Jakob som sa det, förlåt. Det här är samma sak. Att vända oss till honom som är den enda som kan upprätta, stödja, styrka och befästa. Och så har vi då hänvisningen till vapenrustningen i Efesierbrevet 6. Där det så starkt utmålas med hjälp av bilder från den romerska armén, krigsrustningen. Hur vi som kristna har till förfogande fantastiska hjälpmedel. Efesierbrevet 6 från 10 versen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Och så kommer det då de här elementen i rustningen. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronsköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallad och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Lägg märke till det här att bönen är som en atmosfär där den här rustningen eller där den här kampen, den här striden försiggår. Den här striden äger rum med till den allra största delen försvarsvapen. För att försvara oss mot djävulens pilar. Men den har också andens svärd. Bibeln, Guds ord, som vi ska hugga folk i huvud med. Tvärt emot allt vad de säger, att man inte ska hugga folk i huvud med bibelord. Det är det som är vår uppgift. Vi ska hugga med andens svärd. Och det här allt innesluts i bönen. Där vi alltid, ständigt åkallar och ber. Och ber alltid i anden. Och vakar och håller ut i bön för alla de heliga. Där är kraften. Så har vi ännu ytterligare ett belägg för hur Gud vill uppehålla de som vänder sig till honom. Första Petrusbrevet 1:5. Det var första kapitlet den här gången. Första Petrus 1:5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Med Guds makt blir ni bevarade. Och det är genom tron. Då svarar vi på frågan hur Guds vilja kan ske bland oss för det andra. Guds vilja kan ske bland oss endast när Gud stärker och befäster oss i sitt ord och tron, så länge vi lever. Det handlar alltså inte om det här, hur vi ska få det vi ber om. Det finns med där. Vi har ju talat om det redan, bönen i Jesu namn. Och det kommer vi ju till här. Vi har många saker att be om ännu. Det dagliga brödet inte minst i nästa. Där egentligen allt det goda innefattas. Men här så ser vi att det att be ske din vilja, det handlar om att vi ber om att Gud ska avstyra djävulens världens och vårt onda köts försök att tillintetgöra honom och hans verksamhet, framförallt hans ord, och att stärka och befästa oss i sitt ord och i tron så länge vi lever. Det finns en bild som vi ska titta på nästa uppslag, och jag ska också ta fram den här ungefär avritad. Guds vilja började med. Det finns tre saker där. Det är att evangeliet ska predikas rent, så att alla människor tror på Jesus, att dessa människor lever ett heligt liv. Om Guds vilja får ske, då är det bra här i världen. När alla människor tror på Jesus och alla lever ett heligt liv. Men det här motarbetas av djävulen, världen och vår syndiga natur. Så det är en ständig strid. Där är frontlinjen, den grå frontlinjen. Men Gud bryter ner och besegrar dem, de här fienderna. Och så stärker han och befästar oss. Det negativa är att han bryter ner. Och det positiva är att han stärker och befästar oss. Och så blir det sammanfattningen av den tredje bönen. Låt din frälsningsplan ske. Och inte den oheliga triangelns planer. Den oheliga triangeln. Det är ett bra uttryck. Brukar ibland omnämnas också för politiska trianglar, allianser. En ohelig allians. Här har vi en ohelig allians med tre allierade. Djävulen, världen och vår syndiga natur. Och nu ber vi alltså det att denna oheliga triangel, dess planer inte ska förverkligas. Vi ber alltså, när vi ber ske din vilja, att vår onda vilja inte ska ske. Många gånger är det vår onda vilja som kommer fram med önskningar. När det gäller framgång till det yttre och annat sånt. För vi vet det att ibland så kan framgång, jag säger ibland. Vi vet mycket väl att Bibeln också talar om människor som har framgång i det yttre. Bibeln talar om rika människor. Till exempel Abraham var oerhört rik. Och det var aldrig någonsin fråga om att han skulle ge bort det för att han skulle bli en gudfruktigare människa. Utan han använde det för att tjäna Herren. Men ibland så kommer våra drömmar efter jordiska ägodelar. Eller efter makt, eller positioner, eller efter karriär. Eller annat sånt. Att dominera i vårt liv. Och så ber vi Gud om det. Och tror att det här är en bön som Gud vill höra. Men när vi ber ske din vilja, så kan det hända att Gud ger oss tvärtom. Han måste bryta ner vår onda vilja. Vår onda natur. Och bryta ner det som vi har som gott i denna världen. För att vi ska få det som han vill ge oss. Det här är, min mamma brukar säga att hennes mamma sa att hon ber olycka över sina barn. Hon brukar be till Gud att han får göra vad som helst med dem, bara de blir bli Guds barn och kommer till himlen. Och då vet hon det att det händer mycket ont. Därför att Gud måste använda hårda medel för att föra sina barn hem. Det där är inte lätt att smälta för vår onda natur, men det är också nyttigt. Och så slutar vi den här officiella delen i och med det här. Och så ber vi: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.